Hej igen, kan vi säga då? Jag har bara flyttat oss över här.
Ja.
Hur
är jag vet inte hur. Är den på den här?
Ja, det samma. Ja.
Det hörs, eller?
Ja,
ja, bra. Det är kanske är några som har hört mig tidigare som får lyssna om igen, men... Ja, tack. Slumpen styr ju våra liv väldigt mycket, eller hur? Och det är en slump att jag började springa en gång. Jag spelade handboll när jag var mellan 16 och 18 år. Var med i skolan och sprang 60 meter, men när jag var 12, 14 år, 13 år. Och 60 meter var jag ganska bra på. Det var alltid jag eller en tjej från folkskolan som vann, för att då gick jag läroverket. Och då sprang jag barfota på kolstubben. Men sen var det inget mer, och så var det handboll då mellan 16 och 18 år. Och sen fick vi våra barn när jag var drygt 19, och sen var jag hemma med dem. För de började skolan, och då sökte jag till skolbespisningen. Och där jobbade jag ganska många år sedan. Jag var köksansvarig på Stenforsskolan i 22 år. Och sen därefter var jag i Östlösa skolan i 15 år. Och den här slumpen, det var Lilian Fast, Uno Fastes fru och jag som fick för oss att vi skulle ta cyklarna och cykla upp till Åda och börja springa på en halvan där uppe. Året var 75-76 ungefär. Då var jag 34 år. Och det gjorde vi. Började augusti och vi sprang 3 dagar i veckan. Det var inte att det skulle gå fort eller någonting, utan vi kunde både plocka svamp och plocka hallon medan vi var där uppe. Och så där höll vi på till hösten kom. Och sen så var det inget mer. Ulf, han spelade fotboll med Åda bollklubb på den tiden. Och Annika Anneli hade hunnit bli 12 och 14 år när vi började där. Och sen året därpå så började vi springa upp igen. Och så fick jag se i Lidsprings-tidningen att det skulle bli kommunmästerskap där uppe. Och för damer var sträckan 2 kilometer. Tänkte jag, detta kan jag ju vara med på, för jag springer ju 2,5 flera dagar i veckan. Så jag anmälde mig och tog min cykel och cyklade upp när det var dags. Och då i min klass visade det sig att jag var ett gäng tjejer från högstadiet. Och så var det jag. Och det kanske inte var så konstigt att jag åkade vinna den där tävlingen. Men jag tyckte det var otroligt roligt att jag vann den. Och det blev ju då, började jag tänka att jag kanske kan börja tävla också. För 7 år sedan drygt så flyttade vi från Esplanaden 50 upp till Åda Mosse. Och då får ni vänta i sina skåp och plocka undan för när jag flyttar till mindre. Och då fick jag fram mitt första pris. Och jag har bara fått ett sånt pris en gång. Och det är ingen som kan gissa vad det var. För det är ingen som har... Jag har alltid frågat när jag varit ute, och det är ingen som har gissat vad det var. Utan det var ett askfat. Jag har bara fått ett askfat. Då tänker jag inte på att det var lite kul med ett askfat. Få ett askfat just på en idrottstävling. Men det var fint, för det var från Årstrand. Så att det var inget fel så. Ja, nej. Men och sen då började jag springa. Någon dag började jag springa 5 kilometer och 7,5 kilometer. Och så anmälde jag mig till Ådalunken sen på höstkanten som går då. Det var ju 10 kilometer jag sprang då. Då hade jag inte sprungit en mil, mellan 7,5 då. Men att det gick ju bra, och det var en tjej från Skövde som vann, jag var 2. Sen den vintern började jag springa ute också. Och då fick jag sällskapet Ulf, för då de tränar ju ingen fotboll på vintern som de gör nu. Följde han med mig runt då. Och då sprang jag 10 kilometer ungefär och 12 kilometer lite också, tror jag. Och så på vårkanten så var det dags för Kinnekulleloppet. Och där slog jag den här tjejen som hade, från Skövde var hon, som hade vunnit Ådalunken året före. Och det var ju väldigt roligt. Men det som var ändå roligare, det var nog att det var DM i terräng som gick upp i Åda strax efter. För jag fick kontakt med Elias där. Jag vann ju den här tävlingen där, DM då. 4 kilometer var det. Men det som var viktigast, det var ju Elias, att jag kom i kontakt med dem. Och den kille där som var ungdomstränare, som heter Håkan Palm, som frågade om jag ville ha hjälp med träningen. Och jag blev jätteglad. För jag hade ju bara sprungit när jag var ute. Jag visste inte om jag skulle gå fort eller om jag skulle springa var jag skulle ha för fart, utan jag sprang ju bara. Och om man ska gå framåt när en tävlar, eller om man vill tävla och ska gå framåt, då måste det vara variation i träningen. Det måste ju vara intervaller ibland och distans ibland. Och då när jag började då, Håkan han skrev program till mig, han var inte med ute. Det var några gånger som vi var något gäng från Elia som sprang ihop, utan jag tränade mest själv, men hade mitt träningsprogram då, som 14-dagars program fick jag till Håkan. Och varje gång som jag sprang hem, då hade jag gjort det här som stod i programmet. Och varje gång så hade det gått jättebra. Så jag tyckte det här var så otroligt roligt. Och så det bästa var ju då att på den tiden då hade inte de där långa loppen kommit in. Som började sen 79 kom ju Stockholmbanan för första gången. Men så jag fick ju några år på mig. För det var sträckor från 4 kilometer upp till en mil. Mest i terräng för damer då. Och sen fanns Lidingöloppet. Och det var 15 då. Så 77 sprang jag mitt första Lidingölopp. Och det blev ytterligare 6 Lidingölopp under min karriär. Jag sprang inte Lidingöloppet när det blev lite senare sen. För jag upptäckte då när asfaltslöpningen kom in att jag passar bättre på det än i terräng faktiskt. Men det gjorde också att jag fick vänja kroppen vid både träna och tävla. Och så jag kunde, när det blev lite längre distanser så kunde jag, Håkan byggde på då. Så att det blev lite mer distansträning och lite mer mil varje vinter. Så att det var väldigt bra för mig. Men 79 då när Stockholmaren kom för första gången så jag tror inte ens vi visste om att det skulle bli en mara i Stockholm. Utan vi fick veta att det killar var Hjalmarsson och de som hade varit uppe och sprungit maran. Och Ulf hade slutat med fotbollen under de här åren då. Så han var ju med och sprang också. Så att det var Ulf som sprang Stockholmmaran första gången 1980. Jag kände mig inte mogen för en mara. 79 då debuterade jag istället på banlöpningen. Det var det 3000 meter som det var längsta för damer. Och otroligt roligt, jag fick vara med på SM i Malmö och kom in, var sexa där och tog in till prisutdelning och fick se hela landslaget i friidrott som var där och tävlade. Så det var väldigt roliga saker som jag fick vara med om redan från början. Det var en envistelefon den där. Nej, och sen då med, jag tittade på Ulf Målen. Jag satt ju och tittade på stadion och tyckte det var väldigt kul ut. När alla trötta löpare kom in och tänkte att jag får nog prova Målen jag också någon gång. Ulf fick jag inte se gå i mål för att han drack för mycket sportdryck. Så att jag kom upp igen vid 3 mil. Så att, men han anmälde sig till året därpå. Det tänkte jag göra men det blev aldrig av. Men vi var i Göteborg och sprang Göteborgsvarvet. För då gick det för andra gången. Och det gick bra för mig där. Jag gjorde en bra tid och jag fick, jag blev etta där och gick förbi den tjejen som ledde strax utanför Ullevi. För då var starten vid Heden och så gick vi mål inne på Ullevi. Och tiden var väldigt bra, var bara 1:16 drygt för en halvmara och det var min första halvmara. Men så det var ju många som kom och frågade, har du inte anmält dig till Stockholmmaran? Den skulle gå några veckor senare då, men det hade jag inte gjort då. Sen var ju inte tiden lika bra som det var på pappret för att den var lite felmätt på en, alltså den var för kort. Men hur mycket det vet jag inte. Men när alla tjatade och tyckte att du kommer gå under 3 timmar och allt vad det var de sa på morgonen så tänkte jag ta mod till mig och ringer upp till Friidrottsförbundet för vi ser då. Och det fanns ju plats då så att det blev att jag sprang min första mara 80 också då. 81 blev det. Och då kom vi mål bägge två. Jag vet andra varvet då. Och det var ju, mitt mål var ju inte att jag skulle gå under 3 timmar eller någon tid eller någonting. För det får ni inte tänka på när jag springer ett maratonlopp för första gången. För det är ju 42 kilometer. Så att man får tänka på det att den ska springa så långt och så inte gå ut för hårt. Utan att den kan hålla farten hela vägen. Och när jag kom andra varvet på Västerbron då. Det är 7 kilometer kvar till en mål. Och då kände jag att det här klarar jag av. Så att jag kände att jag klarar att komma i mål och så. Ja. Lite stel och så, men det blir den ju då. Men, så jag sprang i mål på 3:06. Så det var ju en otroligt bra tid tyckte jag där också då. Men när jag springer sin första mara och ganska många marer efter också. Så dagen efter då kan den knappt gå. Jag tror den har sprungit med hals och gör den med, för den har träningsverk ända hit upp. Och gå ner för en trottoarkant är ett helt företag. Den fick en gå på sned ner. Men jag har sprungit 28 marer tror jag. Och jag tror att efter 10-12 marer kanske så hade jag inte ens träningsverk. Så kroppen där vänjer sig. Nu blev det lite annat tänk då när jag hade provat på den maran. Jag kände att jag ville fortsätta springa. Både maraton då och lite banlopp och 10 km lopp på asfalt och så då, för att det blev lite blandning då, så att när 3000 meter försvann på, från banan, då blev det 5000 meter istället. Och sen 85 då, då kom ju 10 000 meter med på bana för damer. Och jag, alltså jag tyckte att det här var väldigt roligt, för att jag kände att jag var bra som slätlöpare. Så jag var lite svårare med terräng, men det gick ju bra även när det var terräng och lite backar. Men det som jag trivdes bäst med, det var när det var slätlöpning. Sen då, under den vintern, då la Håkan på lite mer mil då. För då tänkte jag, då skulle jag springa Stockholm. Liksom jag planerat för Stockholm morgon året därpå. Men då 3 dagar innan så blev jag sjuk. Så då fick jag ju ringa och säga att jag inte kunde komma. Och jag tyckte det var fruktansvärt. Jag hade kämpat då och sprungit långt då. Men att det var inte så mycket vi gör åt det. Utan jag fick ett tips till killar i Elias då. Att springa i Örebro. För när du ändå har tränat för en mara. Och den maran gick i juli då. Och Stockholm maran går ju alltid början på juni. Och det året då när jag blev förkyld då, så var det värmelopp där uppe i Stockholm. Det var nästan 30 grader, så det hade inte blivit någon rolig mara när det blir så varmt då. Och i Örebro sen var det perfekt väder. Det var lite regn före och lite fuktigt och gott i luften och lagom varmt. Så då sänkte jag tiden till 2.48 där. Så att det gick ju ner för både på ja, de flesta tävlingarna så blev det bättre och bättre tider. Och det var ju många som tjatade och frågade vad hade det blivit om du hade börjat tidigare. För det första som jag sa så jag hade ju ingen som jag började tänka på hemma. Att tösarna var så pass stora så de var mest ute i tall i stall på eftermiddagen. Och Ulf var med ute och träna. De sträckorna som jag blev bäst på och tyckte bäst om då, de fanns ju inte då heller tidigare. Så att jag sa att jag tror att jag börjat i min bästa ålder. För jag var 34 då när jag började gå där då. Sen året efter då så åkte vi till London med ett gäng trollhättekillar och sprang maran där. Och det är väldigt roligt att springa i London för det är ingen tidsomställning och det är mycket folk och det är trevlig bana. Och där sänkte jag tiden till 2.44 gjorde jag där. Och Ulf sprang emot på 3.02 någonting, så en väldigt bra tid på maran där också för honom med. Och sen var det dags för Stockholmmaran igen då. Detta var i april och den i juni då. Sänkte jag till tiden till 2.42 i Stockholm. Och det gjorde då att jag fick vara med på första friidrotts-VM:et som gick. Första VM:et i friidrott då som gick överhuvudtaget. Och det skulle gå i Helsingfors. Och det skulle gå i slutet på augusti, början på september. Så Midde Hamrin och Tolike Reisinen och jag, vi blev uttagna till representera Sverige på maran. Och det var ju otroligt stort för mig. För jag tycker det hade gått väldigt fort de här åren som jag hade tränat och gått framåt. Då. Ett par veckor innan det var dags för att åka till Helsingfors då, så fick jag ett telefonsamtal från Hasse Viktorsson som jobbar på Nike. Och han ringde och frågade om jag ville ha kontrakt med Nike. Och jag skulle få kläder och skor. Och jag blev jätteglad för jag hade fått 2 par skor från Nike. Ett par träningsskor och ett par tävlingsskor tidigare då. Och då när jag fick den här avin, jag fick åka till posten och hämta den här stora lådan då. Och när jag kom och öppnade den, då blev det jobbigt. Det blev som en tyngd över axlarna, jag var alldeles genomsvett. För det låg flera par overaller, det var flera par skor, det var shorts och det var t-shirt. Så jag tänkte, men herregud, tänk om det inte går bra. Vad ska jag göra? Jag har fått alla dessa kläder och skorna. Så, men jag har fått haft mitt kontrakt kvar tills för 2 år sedan. Kjell-Erik Stor, en annan maratonlöpare, jag fick ha våra kontrakt kvar. Så jag har fått skor och kläder då varje år. Då. Och då kom det en ny tjej som blev chef på Nike och var mera för aerobiska. Så tyckte inte det var någon idé att satsa på gamla löpare längre. Men jag var så glad för alla de åren så det gjorde inte mig någonting. För att de här skorna och kläderna är helt perfekta. Och kläderna de håller ut länge som helst. Så att jag lider ingen brist. Det är nästan så ni inte vet vad ni ska göra av den istället. Och skänka bort och försöka så andra får ta del av ett lite. Ja, vill ni ha kläder? Vem ska ha dem då? Ja, men det kan ni gärna få. Ja, men det kan jag ju. Ja, jag har ju landslagskläder.
Ja, det är klart.
det har jag inte ens tänkt på. Det kan vi göra då. Ja. När den kom med i landslaget för första gången, då får den presentera sig för alla kompisarna där då. Och jag hade ju blivit 46 år, så jag var ju naturligtvis den äldste debutanten i landslaget. Den som var yngst i laget, det var Patrik Sjöberg, han var 16 år. Och det blev också lite sån här, ja, lite kul, och reportrarna var ju på och de skulle prata och ta fota och så här då. Och sen då likaså så får den presentera sig för kompisarna då. Jag tar om ett och vad jag bodde och vad jag gjorde då. Och sen den sista så sa jag att sen har vi två döttrar också. Och de är eran ålder här. För då hade Annelien, om man hade blivit 20-22 år, då blev det ett riktigt skratt då. För det hade de ju inte räknat med. Så det blev lite såna här roliga grejer under de här åren då. I och med att jag var så mycket äldre än de andra då. Men jag tänkte själv aldrig på min ålder. Och det var ingen som... Ja, som jag märkte att de tyckte det var besvärligt med min ålder. Det kanske var papper istället som hade tonårsflickor som kanske en 16-18 år som de ville pusha på då. Och så när jag vann över dem, det tyckte de inte var riktigt bra. Nej. Det var en pappa en gång när jag kom till DM i Trollhättan och skulle springa tävling. Som, han stod där för han var själv med och sprang. Men då när han fick se jag kom så sa han så här, hej, sa han, ja, hej, sa jag. Har du inte lagt av än? Och då hade jag bara hållit på i två år, tror jag. Högst tre år. Nej, så jag, det väl syns jag när det går så bra, sa jag då. Så då sa han ingen mer. Nej, så kanske det var. Men de jag mötte, de har aldrig märkt något att de har tyckt det har varit jobbigt med att jag var äldre då. Det gick inte så jättebra för varken Midde eller Tullika eller jag. Vi satte inga personliga rekord i alla fall på maran i Helsingfors. Utan det är svårt när den kommer ny. Det är så mycket, ja, det är så mycket runt omkring och allting som inte är lika som hemma. Då, så att, men vi gjorde ju vårt bästa i alla fall. Men det var ju väldigt roligt att få se Kalle Lewis och alla de här vi sett på tv. Alla öststadstjejerna. Väldigt, väldigt duktiga i löpning och allt. Men... De förstod ju nästan att det inte stod riktigt rätt till, för vi kallade dem för det. Det var varken han eller hon. Och alla de här kastade då som, ja, när de på kvällen fina i håret och örringar och så var det mustasch på överlappen då. Det såg också lite kufiskt ut. Men det var en nyttig upplevelse att få vara med. Och det är ju sånt som jag tar med sig sen också då till nästa gång. Det kanske är dags. Året är på då. Då var det OS som gick ut Los Angeles. Och på den tiden då hade vi en jättebra orienterartjej i Sverige, Anniken Kringstad. Hon sprang OS-maran i Stockholm på vintern där och gjorde en bra tid. Så hade hon inte sprungit en mara förut. Så på vårkanten sen så stod det i tidningarna då att Anniken Kringstad tänkte springa i Stockholm. Och om hon gick under 2:40 så skulle hon få representera Sverige i OS. Tullike hade gjort racen i Enhörn och hade gjort 2:36 året innan på maran och jag gjorde 2:38 på vårkanten i Rotterdam. Men vi nämndes liksom, men fokuseringen den var ju på Anniken. Och det förstår jag, hon var ju världsstjärna också. Och det är ju som jag sa, när den springer i mara, då får den ju tänka på sig själv bara. Ulf och min svåger, de bor ju uppe i Stockholm, de cyklar det året på maran så att de följde loppet lite på cykel då. Så, och jag startade ju som jag brukar göra i lugn fart och kände efter så att jag orkade. Så efter två mil då såg jag Ulf och åka på cykel där och så då ropade de att Anniken nu är två minuter före dig. Så att tänkte då att det går bra för henne, men jag vet ju också då att maran den börjar ju inte förrän efter 25 kilometer. När den kommer upp mot 27 kilometer, där då maran då börjar. Då det börjar bli jobbigt och det är då det får gå på vilja de sista milen där. Sen då, efter, när jag var 30 kilometer så hörde jag dem ropa, för då såg jag dem igen att jag hade närmat mig. Och det dröjde inte långt efter förrän jag fick se ryggen på Anniken Kringstad då. Och när de 4 mil, det är sista radiokontrollen, då är det 2 kilometer kvar drygt och inte mål då. Min syster satt inne på stadion och tittade på löparna. Och där, det sista radiokontrollen, där passerade jag Anniken och gick förbi henne där. Och såg att hon var ganska trött. Och sen så berättade min syster då att spikarna hade sagt, sa så här, nu väntar vi snart svenska mästarinnan Anniken Kringstad i mål. Men oj, sa han sen, här kommer vi Steve Palm. Det var jag som svängde in först på stadion då. Och jag sprang i mål på lite 2.39, lite drygt. Och Anniken kom i mål på 2.41 ungefär hade hon. Och det är klart, då förväntade sig ju de flesta då att då skulle jag få åka till OS. Men det blev tyst, det var ingen från förbundet eller olympiska kommittén som hörde av sig. Och jag brydde mig inte så mycket, men det var mest tidningarna som skrev och undrade vad det var frågan om och så. Jag brydde mig inte så mycket för att jag tänkte 2.39, det är inte så mycket att åka till ett OS för att tiderna var ju så mycket bättre då. Men det är klart, jag undrar ju liksom också varför det gällde Anniken bara. Men det var sånt där som fick falla i glömska. Det var inget att hänga upp sig på. Utan, och på den tiden då hade vi husvagn, så då var vi nere på Edsviken utanför Grebbestad på somrarna. Och då, den sommaren, då fick jag två brev där, som har betytt otroligt mycket för mig. Och det ena det var från Nisse Lodin, han som grundade springtidningen Springtime. Och som har alla löparresor ute i världen, alla där de åker och tävlar och så. Och sen även var det han som var med och grundade det här i Portugal som vi har. Vi började på Mallorca med träningsresor då, för alla då, med sig så. Och nu är det ju sönderna som har tagit över då. Det heter springtime.se deras. Så det kan ni gå in och läsa där om ni vill. Och då skrev han, han tyckte det var så fruktansvärt att inte jag fick åka till OS. Utan han bjöd mig till New York Marathon som gick igår, eller går då, fortfarande i början på november. Det tyckte jag var jättegodigt att jag skulle få åka till New York. Men sen fick jag ett brev till, och det var från Anders Olsson. Han som var med och grundade Stockholm Marathon. Han skrev och berättade att de tänkte starta en tjejning i Stockholm. Och den skulle gå i slutet på augusti, början på september. Och fråga om jag ville komma och springa. Och det vet jag tyckte var roligt. Vi tjejer skulle få ett eget lopp. Att vi skulle slippa trängas med killar. Och, för det var ju trängsel när den sprang 10 km lopp med killar. Då var jag lite rädd i starten att den skulle bli omkullsprungen eller någonting. Och sen lika så, vi tjejer... Alltså det var ju alltid killar som fick uppmärksamheten igen, för att de är de som var först. Så att då, det har ju alltid varit killar som får mer uppmärksamhet, och det är det nästan fortfarande. Det har blivit lite mer jämställt, men det är ju mest det är fokuseringen på killarna och deras resultat. Så jag tyckte det lät så himla roligt. Och tjejmilen, den blir ju succé från starten. Vi var 1600 tjejer tror jag första gången då. Och sen ökar det lavinartat, så nu är vi mot 30 000 som springer då. Eller ja, springer tjejmilen då. Och jag fick förmånen att vinna första gången och har ytterligare 4 segrar. Så jag har 5 segrar i tjejmilen. Och det är jag fortfarande ensam om. Men vi har ju en Isabella Andersson, en kenyansk tjej, som hade vunnit nu i september då. Så hade hon också haft 5 segrar. Sen har hon slått min tid lite grann där uppe, men då var banan 200 meter längre när jag satte mina rekord där. Så att jag sa till Isabella att jag tror att jag är nog lite bättre ändå. Vi skämtar själv. Men hon visste inte om att han hade varit 200 meter längre då. Och det, uppe i Stockholm där jag fått liksom då från början, jag tänkte liksom inte på åldern och det här. Men då fick jag veta liksom vilken förebild jag kanske har fått vara för många då. Som har vågat både börja springa och fortfarande springer, för att de ser att åldern inte har så stor betydelse. Utan det går att träna och springa och vara med i alla fall. Och det var ju ett av de första åren då när jag gick till starten på Gärdet, så kom det en tjej och klappade mig på axel och var kanske 14-15 år. Och så sa hon, hej Evi, så du har fått mig och min mamma börja springa. Kan du springa maraton så kan vi springa en mil. Och det där är, det värmer ju väldigt, och lika som fortfarande, nu har jag sprungit 28 tjejmilar, jag har missat 3. En gång blev jag sjuk och sen var det en ölsäck, för 60 då åkte vi till Kreta med barnen och barnbarn. Och sen när vi skulle åka till Mästars mästare, om jag orkar så berättar jag lite om det sen på slutet. Om jag vill höra lite om Mästarnas mästare så kan jag ta det. Men och då kunde jag heller inte springa tjejmilar då, men så jag har sprungit 28 nu så. Och jag har målet, siktar ju på att kunna klara 29 och hoppas på 30 också. Men det får se, jag tar lite i taget nu så får vi se hur det blir då. Men reportrarna, det var ju 47-åringen, det var 46-åringen, det var 44-åringen. Det var rubrikerna hela tiden då. Så de glömde liksom av nästan att fokusera på resultaten de gjorde. Och det stod ju i Expressen eller om det var Aftonbladet en dag efter tjejmilen en gång, så stod det att parfymdoften låg tung över gärdet. Stora massan var det inget fel på, men eliten, när det är vid palm, nästan 100 kan vinna. Så det var han. Ja, men det är ju inte, liksom, det är inget att bry sig om. Utan, och då gjorde jag en av mina bästa tider. Jag sprang en mål på 33 och 14 tror jag det var. Och då var ju banan över 10 kilometer, 10,2. Men det var ju så där, de trodde ju liksom att det var, eliten var dålig i och med att jag som var äldre och då kunde vinna. De förstod inte att det gick att vara duktig i löpning även när man var äldre. Håkan fick jag hjälp med min träning fram till 83. Sen så fick jag lite andra uppgifter i livet. Så att, men då hade jag lärt mig hur jag skulle lägga upp träningen så att jag klarade mig själv sen. Med att öka på lite under vintern. Så, sen låg jag mellan 16 och 18 mil i veckan då, de sista åren. Och det var ju bra att jag hade jobbet. Jag jobbade 9-2 på Stenforsskolan. För att då hann jag med ett morgonpass strax före 7. Och sen hem åt gröt och mackor och han och duscha innan jag skulle till skolan klockan 9. Och sen slutade jag klockan 2 då. Så antingen så väntade jag Ulf till han kom hem. Eller också tränade jag själv på eftermiddagen då. För det var ju dubbla pass då. Alla dagar i veckan utom fredag då hade jag morgonpass. Sen lördag då var det 3-milspass. Och söndag var det en snabbdistans. Sen var det ett intervallpass mitt i vecka också då. Så att man aldrig någon gång att jag kände mig sliten eller trött. Och aldrig en tanke på att jag inte skulle jobba. För jobbet där betydde så otroligt mycket för mig. Och vi hade så himla roligt på Stenforsskolan där. Så det skulle jag aldrig vilja varit utan. Och hade jag varit ute och tävlat så när jag kom på morgonen så frågade de alltid hur det hade gått. Och så talade jag om vad det hade gått. Ja, men vad fick du för pris då? Och sen var det bra. Så då fick jag, hade jag andra saker att tänka på. Så att... Så det tror jag var väldigt bra, för de flesta de slutar sina jobb eller tar ledigt de här åren och så bara tänker på sin träning då. Men jag tror inte att det hade varit något som passat mig. Ja, nu ska vi se vad vi har kommit nu. Och sen jag 80, detta var ju 84 nu, 85 sen då, då var ju 10 000 med på ja, bana då. Då kom ju 10 000 meter med för damer. Och det hade ju inte varit med tidigare då. Och jag vann SM i Västerås. Så var jag med på en Europacup i Ungern och sprang 10 000. Och så blev jag uttagen då för att vara med i Finnkampen. Och det var stort. Finnkampen, det var ju en otroligt stor tävling på våran tid. Då. För det fanns ju inga andra friidrottstävlingar som gick på tv. Utan Finnkampen, den var stor då. Och jag vet... Alltså det var ju nervöst innan, men jag har ju haft den förmånen när jag har tävlat att har jag varit liksom pirrig innan så när jag väl kommer till start och så då har det blivit mera fokusering då. Och jag vet när vi gick närmare stadion där vi hörde musikkår spela rosa flaggor och slog in vinden, så det kändes häftigt och otroligt. Och det var så roligt att jag fick gå på stadion första gången också. Jag hade ingen tanke på att jag kanske kunde klara att vinna, för jag finskarna var ju duktiga på den tiden, och det är de kanske är, men kanske inte så som då. Och när det var dags för sista varvet så var det en finska som hade gått loss. Så hon låg ju, var klockringningen på den kurvan, så var hon till och med passerat den andra kurvan. Jag hade en finska vid axel, så jag tänkte att nu får jag dra så att jag i alla fall blir tvåa då. Så att jag kom ifrån den finskan. Sen när jag kommer ner till ingången i första kurvan, då får jag se finskan som var så långt före tidigare. Hon var bara på utgång på ändan på kurvan där, på den andra kurvan då. Så att, och jag har alltid haft en spurt då, så att jag klarade ju av att spurta förbi henne då på upploppet då. Och jag hörde inte publiken eller någonting på upploppet, utan jag ville liksom vara så fokuserad. Men när jag bara klev över mållinjen så hörde jag bara hur det här bruset var då. Och jag, Ulf och Åke och min syster, de var ju tittade då, så att de sa ju att de ställde ju sig upp, för det fanns ingen som hade förväntat sig att jag skulle gå förbi henne så och vinna då. Och det kändes otroligt, men något som jag ångrar efteråt, det var jag kunde inte med att springa Järva. Jag kunde inte med att ta den svenska flaggan och springa Järva. Jag bara kände mig inte riktigt så morsk faktiskt, fast jag har ångrat lite efteråt.